Du, vad ska till för att man ska sluta lyssna på en artist egentligen?
Oj, inte en aning, men det här känns ju som någonting som vi måste diskutera.
Musikrådets 9:e episod är här. Idag spelar vi delvis in från en sommarstuga. Det finns lika mycket att prata om för det. Massor av musik har passerat genom våra öron sen senast. Många ämnen ska vi ta upp idag. Jag som heter Micke Mjörnberg och den passionerade östgöten Ricke Holmqvist är redo. Och Ricke, jag säger som jag brukar göra och som alla har lärt sig att jag gör vid det här laget. Vad har du lyssnat på sen senast?
Yes, hej och hej från sommarstugan. Den här veckan har jag tagit lokalpatriotismen till nya höjder. Jag återuppfann Markus Krunegård.
Återuppfann honom? Alltså du satte ihop kroppsdelar och så?
Ja, han låg här utanför i... Nej då, jag...
Återuppfann?
Ja, jag fick någon sån här lista på Spotify som hette Dina sommarminnen. Har du sett den?
Den har jag sett. Där måste vi nästan prata om en kortis. Jag fick också en sån lista och ja, det var väldigt mycket i den listan som jag överhuvudtaget inte vet att jag har lyssnat på. Och inte en enda låt som var ett sommarminne. Så jag vet inte riktigt hur den har kommit till.
Nej, jag hade också några sådana låtar, men vart kommer den här ifrån? Den här har inte jag spelat. Men i alla fall så var Markus Krunegårds Helli med på den. Och jag vet inte varför jag just den låten var med. Jag kan inte tänka mig att jag har lyssnat speciellt mycket på den. Men då insåg jag att fan, det här är ju skitbra. Så då gick jag tillbaks och lyssnade på den rastlöst blodskivan som kom 2014. Och i min värld så är ju det den bästa skivan som Markus Krunegård har släppt i alla fall. Alltså vilka poppärlor det är med på den plattan. Den är ju sinnessjukt bra.
Det är några hits där.
Ja, men den startar ju med den här Stör dig hårt på mig. Och sen så går det ju bara vidare.
Den låten var en sån som man störde sig på när den kom, för att sen inse att man inte störde sig på utan att man gillade.
Ja, men det var lite så. Och så bara, men fan, det här är ju skitbra ju. Och sen Helli då, som jag nämnde, som han skrev till sin dotter eller någonting, och fantastisk text på den, och Under broarna i Skanstull, och herregud, vilken platta det är. Alltså, den är fantastisk. Den har jag lyssnat sönder.
Härligt.
Ja, och sen Margot Price. Säger det någonting?
Ja, det läste jag någonting om på Twitter, tror jag.
Ja, och det var lite därav som jag har lyssnat lite på Margot Price innan, men det blev ett sånt himla ståhej på Twitter att Margot Price hade släppt nytt. Så då tänkte jag, det här måste jag ju lyssna på, såklart.
Hur var
och
det då?
Det var tur att jag gjorde.
Ja.
Det var väldigt klart att jag gjorde, för det är väldigt bra. Det är lite så country-doftande singer-songwriter så, med mycket, mycket hjärta och smärta. Och hon har ju en fantastisk röst som gjord för sån här musik. Så nej, riktigt bra platta.
Har du gjort att du liksom har grävt in i mer som hon har gjort sen
tidigare?
Nej, men
små avstickare så, men mest har det varit den här skivan faktiskt som jag har lyssnat på, och legenden Sturgill Simpson är med och producerar plattan, så ja, det gör ju att du får en äkthetsstämpel som är fantastisk. Jag läste att hon skulle ha turnerat med Chris Stapleton här, som vi har diskuterat tidigare.
Din lilla favorit där.
Precis, men det blev ju inget på grund av att det är något virus som råder
det
runt om i världen
så,
just nu.
Ja.
Men ja,
han har inte märkt av det så mycket, men
nej,
det sägs
inte. Jag har det jättebra här i min bubbla.
Ja, precis.
Så det är vad jag har lyssnat på, Markus Krunegård och Margot Price den här veckan, en hel del faktiskt. Så nu undrar jag, i din sommarstuga, vad har spelats där?
Jag har nött den nya singeln med The Baboon Show, I Never Say Goodnight. Svinbra låt från ett svinbra band.
Baboon Show.
Den här låten som de har släppt nu då, den är ju ganska lugn. Det är liksom det är en smittande punkrocklåt, men den är liksom, tillhör ju lugnare stuket av deras.
Ja, för dem, det är ganska mycket energi i dem.
Det är väldigt mycket energi. Och det är ju, vi pratade om Jonna Lövgren som den coolaste rockstjärnan vi har kanske i förra avsnittet. Tänkte ett band med henne på trummor och Cecilia Boström som sjunger i The Baboon Show på sång då. Då hade du haft de coolaste rockkvinnorna i landet har att ställa upp i samma band. Skulle jag kunna tänka mig. För Cecilia Boström är ju också så grymt karismatisk och häftig. Och har en väldigt, väldigt häftig röst. Alltså, allt det här bandet gör blir ju guld, tycker jag. Alltså, jag har ju gått tillbaka och lyssnat genom diskografin nu i veckan också, för att jag blev så taggad, och det är ju så mycket örhängen överallt. den som är mest känd för allmänheten är väl den här duetten som de gjorde med Björn Dixgård för, på någon platta för några år
just
sedan, va?
Det,
Lost You in a Second.
Just
det. Alltså, jag har lyssnat väldigt mycket på The Baboon Show. I Never Say Goodnight, den släppte de som singel nu. Det ska komma en EP med samma namn någon gång i slutet på sommaren, tror jag. Med fler låtar. Okay. Så det peppar jag rätt mycket. Sen utöver det så, alltså, i min ungdom så lyssnade jag ju väldigt mycket på både In Flames och Soilwork. Och den här veckan har det faktiskt varit så att det har släppts två låtar från helt olika orkestrar, men där Anders Fridén från In Flames gästar på den ena och Björn Strid från Soilwork gästar på den andra med sång.
Så, där, ja.
Så de två låtarna har jag lyssnat rätt mycket på. Då är det Night Fiends, Lost Without a Trace. Det är alltså ett band med Tanner Wayne som spelar trummor i In Flames numera och någon skatare som heter Elliot Sloan. Han håller på med skateboard. Han är säkert bra, jag kan inget om det där. Så att, de har ett band som spelar metal, och då plockar de ju in Anders Fridén då som gäst.
Ja, lite extra dragplåster.
Ja, och det låter lite Night Rage-igt skulle jag säga.
Okay.
Och skönt att höra Fridén i en låt som inte är så här polerat tillrättalagd som i Flames har blivit på slutet. Nej, så det är ju ingen dansgolvsvältare, men det var lite kul.
Och är det ett nytt band det här? Eller?
Ja, det är nog nytt. Det är något projekt de håller på och släpper några låtar här och var med lite gäster och sådär. Så det lyssnade jag på av intresse snarare än för att det var tokbra. Och lite samma sak då när Björn Strid hoppade in i ett ungerskt band som heter Divided och som påstår sig spela Arena Core.
Arena Core.
Där de liksom ska blanda Night Flight Orchestra med Def Leppard och Bon Jovi, liksom slå på med 80-talet, möter den futuristiska framtiden. Släppte en platta som hette, vad hette den nu då? Behind Your Neon Eyes hette den. Rätt bedrövlig platta faktiskt. Och låten som Björn strider med och gästar på heter Meteorite. Den var rätt cool. Ingen jättelåt, men han är ju en så fantastisk sångare. Det här är ju, i Soilwork gapar han ju och skriker rätt mycket, men här sjunger han mer som i Night Flight Orchestra och med sin skönsång, och han är ju så grymt begåvad, så han lyfter ju den låten.
Ja, det lilla jag vet om det här bandet är att han har ju faktiskt en störd pipa.
Ja, han är helt fantastisk
utan
sångare.
Utan att behöva gasta och skrika.
Ja. Så de två låtarna har jag lyssnat en del på. Det var kul att höra de här sångarna i lite andra sammanhang. Även om det kanske inte är någonting som kommer gå till historien eller som jag kommer gå tillbaka till och lyssna på, kanske.
Nej, precis.
Sen har jag inte lyssnat så mycket på, men vi måste ju också prata om att Håkan Hellström släppte andra delen av Rampljus och slösade bort ett gästspel av Leila Kay på slutet på sista låten. Är det för jävla dumheter?
Alltså, när Leila Kay äntligen dyker upp till ytan, och så ska man ju förvalta det lite bättre.
Lite, kan man tycka.
För det är ju som att få tag på en, jag vet inte, en fin tryffel eller något sånt här, hitta.
Och lägga ketchup på, typ.
Och lägga ketchup på den, ungefär. Eller en sån här Kobe-steak.
Ja.
Och genomsteka den. Och ha bearnaise till, ungefär. Det är inte okej. Hon förtjänar ju det största av utrymmen.
Ja.
Så cool är ju hon.
Och hennes insats i den här låten är ju bra liksom, men den ligger ju i slutet på låten, i slutet på skivan, och den är ju där. Det känns ju som att hon är med för att Håkan Hellström vill ha lite Leila K cred. på något sätt.
Ja, just det.
Snarare än för att det ska förhöja någonting.
Han gästade väl även henne på någon Ullevi-spelning, tror jag. Men då var det samma sak där, att hon, för det var så här, vad fan är det Leila Kay där bakom? Att hon fick inte alls det. Jag vet inte om hon kanske själv vill. Hon kanske har dragit sig tillbaka lite väl mycket nu från rampljuset. Men jag tänker på, som vi pratade om, den här Backyard Babies-skivan.
Ja.
Där hon gästade på första spåret.
I Love to Roll, eller vad den heter.
Ja, precis. Och man hör, hon bara dryper av attityd. Fuck home, stack home. Och man bara, okej, det här är Leila Kay.
Mm.
Det här är, det går inte att ta miste på att det här är Leila Kay. Men så är det ju inte riktigt här.
Nej, och Leila Kay är ju så liksom grym så att hon kan ju passa in i alla sammanhang. Hon kan lika gärna stå, ja, på Vi som älskar 90-talets scenen som var med i en Håkan Hellström-låt. Liksom. Hon är lika, ja, creddy överallt. Så att hon passar ju, men det känns ju ändå som att det slöser i med hennes star quality och liksom det som är hennes essens att slänga in henne,
ja,
sådär.
Ja, precis.
Jag tror, såg, ja, det var någon som twittrade om att det är ju Jocke Åhlund som har producerat den här plattan. Som twittrade om varför de inte tryckte in henne liksom på ett Teddy Bears beat till exempel.
Ja, ja, precis.
Sådär, där,
ja,
hon hade gjort sig mycket mer, man hade kunnat få ut, ja, ja, mer av hennes potential där på något sätt. Det här kändes mest så, som att bara, det är coolt om Leila Kay, ja, skit i vad hon gör liksom.
Så att det nästan hade blivit som att Håkan gästade Leila Kay.
Ja, precis. Det hade ju varit mycket grymmare.
Vilket jag tror hade blivit ascoolt. Och det hade verkligen stått ut från Håkans, att han, ja, men nu börjar han trampa nya vägar. Men istället så är det ju faktiskt en ganska trött skiva med ytterst få ja, ljusglimtar, om vi ska vara helt ärliga.
Vi behöver inte prata mer om den. Den,
nej.
Nej. Den glömmer vi.
Ja, nu så ska det diskuteras och resoneras fritt.
Okej, låt höra.
Jag har funderat på en sak ett ganska bra tag nu. Så här är det. Under stor del av mitt vuxna liv så har jag varit nästan på gränsen till besatt av Oasis.
Mm.
Ända sedan de, ja, men i stort sett slog igenom så skulle jag nog kunna säga att, ja, men det har varit mitt favoritband. Även om de har släppt dåliga skivor, vilket jag erkänner att de har gjort. Och
det har ju alla band som har hållit på tillräckligt länge.
Ja, men precis. Ja, det är sant. Men fallet var ganska tungt för dem. Och de bråkar och de beter sig allmänt barnsligt. Sådär. Så har jag ändå på något sätt stått upp för dem. Jag har skyddat dem och jag har sagt att nej. Men det är bara fake news.
De får vara bråkiga, töntiga diver. Jag älskar dem ändå. Liksom.
Ja, men lite så är det ju. Men så har jag tänkt så här. Jag hade i min första egna lägenhet en stor jävla väggmålning. En sån här silhuettmålning av Liam och Noel, som jag hade gjort själv. Och det var ascool. Men så tänkte jag så här. Tänk om jag en dag slår upp tidningen och läser Liam Gallagher fast i stor barnpornografi härva.
Mm.
Vad gör jag då? Slutar jag lyssna på Oasis? Slänger jag skivorna? Eller finns det en skillnad mellan, alltså, konstnären och konsten.
Mm. Ja, du menar, du menar liksom, du kan acceptera och försvara dem när de beter sig som idioter och när de bråkar och när de är assholes liksom. Ja. Men kan man komma till en gräns där man måste bryta?
Ja, men precis. Finns det en punkt dit en artist kommer och man bara säger att nej, vet du vad, nu det här funkar inte längre. För jag menar, om man tar då Oasis till exempel som exempel här. Det är ju mycket droger och det är misshandel och det är diverse liksom skit på skit på skit som de har gjort. Men ändå så sitter jag där och lyssnar på gamla plattor eller kollar på YouTube-klipp och tycker att det fortfarande är asbra. Och jag försvarar dem ju fortfarande med att men det där är bara rock'n'roll.
Ja. Ja, men jag tänker, men just droger och misshandel och sånt kan väl ganska många fall förstärka en artistkarriär också. Det gäller lite det här farlighetsskimret som fans gillar på något sätt.
Ja, För jag menar, det var ju precis, de hade släppt sin debutplatta. Jag menar, jag tar Oasis igen nu då. Och då var det ju liksom, ja men det var Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Och man tyckte att, fan vad coola de är. Men samtidigt så är det är ju helt stört. Det är ju faktiskt olagligheter som de pratar om. Och jag menar, ta då till exempel om, jag vet fan, vi har ju ganska nytt här med Uffe Lundell till exempel, som åkte dit för att rattfylla och vad det var.
Mm.
Men han är med i Sommarpratar och han får göra det och han får göra det, och hans karriär är inte död på långa vägar.
Nej, känns det inte som att den där gränsen på något sätt måste gå vid, alltså att man gör det oförlåtliga? Jag menar, att bete sig som ett svin, oavsett om det är på lite fel sida om lagen, så höjer det till artistmyten på något sätt. Svårt att säga att stora fans, det är klart att moralister alltid kommer tycka, men det är svårt att säga att stora fansgrupper skulle vända ett band ryggen på grund av sådana saker. Men om du gör det oförlåtliga, till exempel.
Ja, men,
Och vad skulle det kunna vara? Ja, men övergrepp, sexuella övergrepp till exempel. Ja. Där kanske, om man tänker på MeToo och så, fast det har väl inte heller kanske fullt ut varit så att de utpekade har blivit vända ryggen helt och hållet.
Nej, men samtidigt så var det väl under MeToo, alltså egentligen ytterst få artister som faktiskt blev, alltså, ordentligt dömda. De blev ju uthängda i press och utpekade och sådana saker, men det var ju väldigt få artister som faktiskt blev dömda för något och fick någon form av straff.
Ja.
Och det är också en sån grej som absolut, jag kan hålla med om att min gräns, den går definitivt vid, alltså, övergrepp, våldtäkt och allt sån här skit. Då skulle jag liksom slänga ut Oasis-skivorna till exempel. Men fy fan, det är så svårt det här, tycker jag. Ta en sån som Michael Jackson till exempel.
Ja.
Det här är ju fortfarande en het potatis. Varken du eller jag vet ju om han har gjort något.
Väldigt mycket talar väl för det.
Man tycker ju det.
Han pekades ju ut som att ha sexuellt utnyttjat små pojkar, va, på sin ranch Neverland. Det finns väl till och med en dokumentär som heter Leaving Neverland.
Ja, precis. Den har jag ju sett. Och den är ju, men när man sitter och ser den så tycker man att, men herregud, det här är ju självklart. Det är ju så. Men så svarar ju hans läger att det är ju bara lögner. De sitter ju och ljuger.
Ja.
Och då blir man ju så där, jaha, vad är sant? Vad är falskt? Vad är det som händer egentligen?
Ja. Jag, för att flika in en liten story där, så han gick ju bort där i juni 2009, 50 år gammal. Och dagen efter att nyheten om hans död hade kommit så var jag på festivalen Metal Town i Göteborg. Jag skulle intervjua Disturbed, som ju är ett rätt så stort amerikanskt band. Och är tvungen att ta upp den här frågan. Liksom. Igår gick Michael Jackson bort. Vad tänker ni om honom? Och det blev ju ganska hårda ord, framförallt från gitarristen Don Donegan där, som liksom sa att han är den mest talangfulla pedofilen som har existerat.
The most famous talented pedophile that exists, you know. I mean, the guy was, you know, a musical, you know, he was a genius, a big talent, but he's also, you know, a pedophile. I mean, you know, I can't mourn too much on somebody who's gonna, you know, molest little kids.
Väldigt hårda ord och väldigt liksom, och de tyckte att, alltså, han har ju blivit tagen flera gånger, så att det går inte att ha överseende på något sätt.
Nej.
Så de hade ju vänt ryggen till honom och hans musik och tyckte att de hade tappat honom på något sätt, även om de gillade det han hade gjort.
Ja, precis. Och det här med rättegångar som görs upp i liksom godo.
Förlikning och sådär.
Förlikning heter det. De har man ju alltid lite suspekt känsla av. Jaha, varför gick den där pojken hem med 200 miljoner dollar och skrev på ett någon slags sekretessavtal att han aldrig mer får prata?
Men Michael Jacksons liksom musik har ju inte dött på grund av det där.
Nej, det har den ju verkligen inte. Han är ju, alltså, större än någonsin, känns det som. Han är ju så här ständigt aktuell.
Ja.
Och det är ju det som är så sjukt. Och det finns ju andra...
Nej, han tog med sig egentligen den där ovissa sanningen i graven på något sätt.
Ja, men lite så är det ju. Och de här männen som de är nu, som ställde upp och gjorde de här intervjuerna om de här överfallen. De blir ju liksom smutskastade. Det är ingen som tror på dem.
Nej.
Det är ju helt sjukt. Och så tänker man om det vore tvärtom då. Att det vore tjejer, kvinnor som och det tvärtom, att de bara nej, det här har inte hänt, ni har aldrig varit med om det här. Alltså det skulle vara helt sjukt. Men, och det är väl så för de flesta när man såg den här dokumentären och det, att fan vilken snårskog
men,
det här.
Men är det inte lite så med R. Kelly till exempel då? Den här dokumentären Surviving R. Kelly som gjordes om hur han liksom nästan systematiskt förgriper sig på unga kvinnor, unga tjejer, minderåriga. Det har ju varit, var väl något år sedan som det var väldigt stor debatt kring det där när dokumentären fanns och Spotify...
Ja, han gick ut och grät i tv och allt.
Ja, och Spotify tog ju... Eller han har väl haft folk omkring sig som hela tiden har krattat och ställt undan.
Ja.
För hans del. Liksom, men Spotify agerade ju med att inte ta med honom i kurerade listor och sådär. Liksom, de tipsar inte, lyfter inte fram honom. Ändå om du går in och kollar så har han ju miljoner, extremt många miljoner streams. Så även om han egentligen är kanske överbevisad som en riktigt jävla idiot så lyssnar ju folk uppenbarligen fortfarande på hans musik.
Ja, och ja, det är ju det som är så svårt om alltså sådana här musik som typ R. Kelly gör, det funkar ju på klubbar och så och allt. Och jag tror inte att om du är mitt uppe och känner rytmen att du går därifrån bara för det kommer en R. Kelly-låt.
Nej.
Alltså om man tänker på musikens styrka, om man skiljer på musiken och artisten. Och det där jag har lite svårt att göra i vissa avseenden.
Ja, men ibland är ju en svinbra låt svinbra. Så har man lyssnat på den i 10 år och sen visar det sig att personen bakom är någon som man inte kan stödja överhuvudtaget. Alltså det är ändå, hjärnan kommer ju fortfarande tycka att det är en bra låt.
Ja, nej men så är det ju. Och det är lite som med en av mina husgudar här nu, Morrissey.
Ja, prata inte om honom.
Som, jag vet inte, han har ju gått ut här de senaste åren med, ska vi kalla det lite tveksamma uttalanden?
Ja, han har väl seglat längre och längre ut på den berömda högerkanten va?
Ja, han är ganska så far right just nu. Och det är absolut ingenting som jag ställer mig bakom på något sätt, utan tvärtom, jag tycker att han är en grinig gammal gubbjävel nu för tiden. Men ändå kan jag ju inte låta bli att på något sätt hylla honom som den ändå textförfattare och artist han en gång var. Jag kan inte fördöma There's a Light That Never Goes Out som kom för jättemånga år sedan. Bara för att han idag säger sjukt konstiga saker.
Och står med jag tycker suspekta organisationers symboler.
Ja, men precis.
På kavajslaget liksom.
Ja, som skulle få SD att verka hemtama på något sätt. Så han ja, det är där som är så svårt. Jag tycker ju fortfarande att The Smiths är ett av världens bästa band någonsin. Samtidigt så tycker jag att Morrissey just idag är en av de sjukaste, konstigaste människorna som finns egentligen.
Grin dumhuvud.
Ja, men det är en gammal gringubbe liksom.
Ja. Ulf Lundell gånger 10. Ulf Lundell med suspekta åsikter.
Om Ulf Lundell hade blivit född i Sölvesborg.
Ja, typ.
Typ så. Ja, och det är ju inte ens skärmigt längre.
Nej.
Så. Men som sagt, det fanns ju... Vi var ju inne och nosade lite på andra rockstjärnor som har gjort desto sjukare saker.
Jo. Och där har vi har väl ett väldigt tydligt exempel på hur olika det kan bli när man gör något. Om vi tittar på As I Lay Dying, jag vet inte hur många i Sverige som känner till dem egentligen, men det är ett metalcoreband från USA som slog igenom 2003. De släppte någon platta innan, men 2003 släppte de Frail Words Collapse som ju liksom öppnade, en svinbra platta som öppnade dörrarna för dem, och sen blev de ett av de större banden inom metalcore från USA då. Men deras sångare där, kristna var de också, ska väl tillägga, för det gör ju den här historien det. Ännu mer märklig. Men deras det. Sångare Tim Lambesis där, han greps 2013 anklagad för att ha försökt, ja, helt kort och gott leja en lönnmördare för att döda sin exfru. Ja. Han gick rätt i en fälla och det var en undercover polis som han anförtrodde sig till för att liksom ha tag på en hitman helt enkelt. Och han dömdes ju till 6 års fängelse för det, för stämpling till mord. Ja. Blev en väldigt, väldigt märklig story det där. Men när han, när han kom ut sen, han satt väl till 2016 innan han blev villkorligt frigiven. När han kom ut så återförenades bandet. Väldigt, väldigt märkligt.
Ja.
Fick han vara med igen på något sätt efter några om och men och sådär. Och när de släppte sin första spelning så sålde den slut på 4 minuter. Här har vi alltså en dåre som försökte leja en hitman för att ha ihjäl sin exfru. Alltså det är ju helt sinnessjukt. Och ändå så bara...
Ja, det var inte att han åkte dit för att punka hennes bildäck liksom.
Nej, kasta tomater på hennes rutor.
Nej, precis. Det hade varit okej. Det hade jag kunnat sagt att, vet du vad? Det är sånt som händer.
Och men, och då var det nästan som att det där förstärkte liksom utbildningen kring bandet på något sätt. Fast å andra sidan då så var det ju, många spelningar sålde slut svindfort, å andra sidan så var det väldigt mycket protester som gjorde att många bokare fick avboka dem också. Ställa in och just avboka. Det. Nu ösregnar det här om det är någon som tycker att det låter konstigt i min mic.
Vad mysigt.
Men så det var ju båda sidor där.
Ja, precis.
Å ena sidan sjukt bra biljettförsäljning och andra sidan massa inställda spelningar för att folk protesterade. Nej, vi kan inte stå bakom att ta hit en nisse som ville leja någon för att mörda sin exfru.
Men det här mordet, det skedde aldrig va?
Nej, han anförtrodde ju sig den han trodde var en hitman och gav koder och pengar och skit till, var ju en undercover polis, för de var väl honom på spåren redan innan han gjorde upp affären så att säga.
Ja, just det. För jag tänker att det hade blivit en helt annan historia om det hade genomförts, tänker jag.
Ja, då hade han ju inte kommit ut än, tänker jag. Heller.
Nej, hoppas jag
eller
inte.
Eller kanske inte hade åkt dit i och för sig. Det vet man ju inte.
Ja, jo, det är ju sant i och för sig. Nej, vet fan. Men det är ju en sjuk historia.
Ja, bodybuildare som knaprade steroider, så det var väl liksom inte helt rätt i skallen där.
Det låter ju kristet.
Väldigt kristet. Lite roligt i sammanhanget, om man nu kan säga roligt på det här diskussionsämnet, är ju att han hade ett sidoprojekt som hette Austrian Death Machine, som gjorde lite parodier på Arnold Schwarzenegger, som man kan ju tänka sig att det var det han drömde om när han skulle ha sin hitman.
Jaha, han hade en idol alltså.
Lite så. Men det är ju, honom är det ju svårt att ta på allvar. Jag lyssnar ju gärna på Frail Words Collapse från 2003, för den tycker jag är en fin bra platta, men jag närmar mig ju inte det de har släppt efter att han kom tillbaka på något sätt. Svårt att ha respekten där. Det vill jag liksom inte lyssna på.
Nej, alltså det handlar ju på något sätt om en trovärdighet. Alltså jag skulle fan aldrig kunna lyssna på... Alltså jag satt och pratade med en kompis här och så kom in på Lost Prophets.
Ja.
Ett band som var stora i början på 2000-talet.
Vad sa du? Nu metal svänger.
Ja, men precis. Och jag tror jag har 2 CD-skivor med dem som jag köpte och lyssnade mycket på ett tag. Tyckte de var skitcoola. Blanda lite funkiga beats och tuff rockmusik. Sångaren där, Ian Watkins, åkte dit 2012 för just sexualbrott mot barn. Och typ ställdes upp och erkände att jag är pedofil.
Fy fan.
Så då vart jag lite sen nyfiken, så jag gick in och kollade på Spotify nu. Och där finns ju ingenting, gamla plattor eller någonting där han är med då. Utan det är ju bara nyare alster. Vad jag förstod, jag kan inte bandet jättebra, men...
Det är bortrensat liksom.
Ja, det är borta för länge sedan. Och det är ju helt stört. Det kommer jag ihåg att sen jag läste den här nyheten om att jag har inte lyssnat en sekund på det här bandet.
Nej, varför skulle du?
Ja, De är helt döda för mig. Fast, även om de andra medlemmarna i bandet är helt oskyldiga, så säger jag åt helvete med dem.
Fast det är ju å andra sidan kanske lättare, eftersom de inte är superstora med odödliga hits.
Nej, men så är det ju. Så är det ju definitivt. Men det är ju likadant med, egentligen med Morrissey, som vi var inne lite på. Grindgubben. Hans nya grejer som han släpper nu tar jag i stort sett med en axelryckning. Om jag ska lyssna på Morrissey eller på Smith, då är det ju de äldre sakerna, när man fortfarande hade någon slags förälskelse till den musiken och det. Men det nya, för nu vet jag ju vad han står för.
Mm.
Och nu tolkar man även, och det läser man i recensioner också, att texterna tolkas ju på ett annat sätt. Just utifrån saker som han har sagt. Så det är ju också sjukt.
Ja. Det är svårt, som sagt, väldigt svårt ämne. Vi kommer inte till någon konklusion, men det är ju intressant att gräva ner sig i. Jag tänkte att vi ska gå vidare med någonting som är lite enklare.
Ja.
Och då tänker jag på skivcirkeln.
Åh, herregud, det här blir enklare. Det här blir mycket enklare.
Vi tar det svåraste med skivcirkeln först, och det är att säga rätt på titeln på den här skivan. I saw her from here, I saw here from her. Christian Kjellvander, 2007. Scenen är din, Ricky Holmqvist.
Ja, det här, jag har lyssnat lite på Christian Kjellvander faktiskt, ska jag ärligt erkänna. Men den här skivan har jag aldrig lyssnat på, så det var väldigt intressant. Jag klickade in mig på första spåret, Poppies and Peonies, och tänkte, åh nej, det här kommer bli jobbigt. Så, det var... Jag gillar Christian Kjellvander väldigt mycket, men det här var det sämsta av honom, så att säga. Och så tänkte jag bara, åh fan, ska jag sitta och lyssna på det här skiten nu? Men låten efter, When the Morning Comes, låten efter den, Somewhere Else, låten efter den, Two Souls, och sen Bird Black Sky. Vilka jävla låtar!
Ja, ja, ja.
Alltså, fan, så bra! Och han använder, dels är det ju hans röst.
Ja, den är ju ingen som kommer i närheten av liksom. Han har ett så personligt uttryck.
Den är så hypnotisk på något sätt. Man sugs in i hela skivan. Och så sitter man där. Och sen är det så avskalat och så naket. Och det är egentligen bara som att Christian Kjellvander står 5 centimeter från dig och bara stirrar dig djupt i ögonen och så bara, lyssna nu din jävel. Och sen så, det kommer så här små subtila, det kommer ett litet pianoplink där, det kommer en liten gitarr där, det kommer en trumpet, att det är så små medel.
Detaljerna är ju, det är väldigt detaljrik skiva.
Ja, och det är sällan som det blir storslag. Det är någon litet stycke, jag tror det är Two Souls eller om det är Somewhere Else, som det verkligen brister ut i någonting.
Mm.
Utan att det blir så här jättestorslaget, utan det bara höjs ytterligare nivå. Och det är skithäftigt. Jätte cool skiva, tycker jag. Ja. Superimponerad av hur man kan ta så små medel och ändå göra något så storslaget. För även om det är ganska naket och det är bara Christian och en gitarr, till exempel ett piano, så är det en så maffig ljudbild. Mm. Den fyller ju ut hela rummet.
Verkligen.
Så det var en väldigt trevlig erfarenhet, och det här är definitivt en skiva som, eller i alla fall kanske inte hela skivan, men några av spåren som jag definitivt kommer lyssna mer på, det kan jag lova.
En sån detalj som är så infernaliskt bra, tycker jag, eller jag är ju våldsamt förälskad i upptemponumren på den här skivan, Two Souls och The Road, de är ju liksom, och just i The Road så finns det mot slutet av låten, alltså den håller ungefär samma tempo, men så kommer en liten trumgrej där liksom, det är lite virveltrumma, och så är det som att intensiteten bara ökar.
Ja, precis.
Liten grej, och så sjunger han, you're smart enough to know but dumb enough to say, oh what will tomorrow bring, it's easy living for the day. Och det är så snyggt. Det är liksom så här, sån där som man bara kan lyssna på om och om igen, bara den lilla detaljen, för det är liksom, hela låten bara faktiskt... tar superfart där.
Det var faktiskt några partier i vissa låtar som jag faktiskt spolade tillbaks och bara, åh jävlar. Och så spolade tillbaks, lyssna igen, spolade tillbaks, lyssna igen. Så ja, han har ju, jag vet inte om det är producenten som ska hyllas eller om det är Kjelle själv. Men det är ju de här små grejerna som jag tycker gör skivan på ett sätt.
Sen är ju Christian Kjellvander i sig, jag vet när jag pitchade den här förra veckan så sa att han fick manifestpris där för singer-songwriter. Och att man kan kategorisera in honom där i brist på annat, för han är ju inte riktigt singer-songwriter, han är ju någonting.
Nej, det tycker
mer
jag inte riktigt.
Skulle jag säga. Han, ja. Han kommer ju alltid vara lite svår. Det är inte lätt-tuggat direkt.
Det är väldigt mörkt. Ja, det är väldigt mörkt.
Men det här skulle jag inte säga är en av hans kanske enklare skivor. Den är svår, men det är ändå en av hans enklare skivor att ta sig in i.
Ja, och jag tycker ändå att om man ser till skivorna som kom innan, jag vet den första skivan lyssnar jag väldigt mycket på, och den är ju mer, jag ska inte säga country för det är inte schysst, men lite mer americana stuk på.
Jo, men där är han ju och doppar tårna väldigt ofta.
Ja,
det brukar
och den här
prata som
plattan,
Towns Van Sant och vad fan det är liksom.
Ja, men precis. Och den här plattan tycker jag ändå är lite mer poppig.
Mm.
Utan att släppa det här amerikanska så lite. Lite mer mainstream. För att använda ett smutsigt ord.
Mainstream för att vara i Christian Kjellvanders värld.
Ja, precis. Ja, han kommer ju aldrig göra en glättig popskiva. Det tror jag inte.
Senast han gjorde var väl något tillsammans med Tonbruket. Va? Man behövde typ en månad semester för att kunna sätta sig in i skivan.
Ja, som för övrigt var jävligt bra. Men,
det tog sin tid.
Ja, som sagt. Ja, det gör det ju. Men ja, det är ju svårt att lyssna. Men när liksom skivan sätter greppet i dig, då är det ju fast.
Ja, men den här, jag tycker nästan det här är Kjellvanders, en av de bästa i alla fall. Jag kan lyssna många vänder på den här. I och med att den har också, de har de här upptempolåtarna som ju passar i vilken playlist som helst. Och sen har de här lite lugnare, lite mörkare. Du nämnde When the Morning Comes som ju liksom, det är vackert.
Ja, intro till den är ju, jag vet inte hur många gånger jag har spolat tillbaka och lyssnat på den. Jag har ställt frågan till kunniga människor om det är en banjo eller om det är en mandolin. Men jag har fått att det ska vara något som heter en dobro.
Ja. Mm.
Dobro eller något, en sorts gitarr. Så vi får lita på experterna att det är så. Det är snyggt som fan är det i alla fall.
Ja, snygg skiva.
Ja, riktigt bra. Jag är glad att du tröck in den i mitt liv.
Jag tycker ändå fascinerande att du inte har hört den innan.
Nej. Nej, jag vet faktiskt inte varför den inte har kommit på min radar. Ja, inte en aning.
Nej. Men ska vi eller ska du outa vad vi ska lyssna på nästa vecka?
Jag kan outa. Som sagt, nu var vi i den amerikanska myllan.
Den svensk-amerikanska myllan.
Den svensk-amerikanska myllan. Och som sagt, en fantastisk fin skiva. Mörk. Och väldigt allvarsam. Så då tänker jag så här, att vi lättar upp stämningen lite. Vi tar oss till året 2013.
Mm.
Och det här är bandets tredje platta. Medlemmarna från det här bandet, de två fasta medlemmarna kan man säga, kommer från en annan rockorkester med ganska brokigt förflutet.
Okej.
Vi är på den svenska västkusten.
Mm.
Ja, har du någon du får skjuta från höften?
Ja, jag letar nu 2013 och rockorkester.
Rockorkester, jag säger poporkester.
Ja, jag tänkte väl, det hade varit lite mer Holmqvist.
Ja, det här är Holmqvist, så det förslår.
Nej, fortsätt.
Vi har pratat om någon tidigare på i musikrådet här.
I dagens avsnitt? Nej.
Inte i dagens, utan när vi diskuterade livestreams. Skivan som du och jag och alla andra ska lyssna på till nästa vecka är Hästpojkens En magisk tanke.
Fantastiskt. Vad har de? Ja, just det. Bear-kortet.
Bear-kortet, ja.
Bad cash-kortet. Nej.
Bad cash. Bear-kortet. Ja, annat. Bad cash-kortet. Ja, de hade ju lite bråk i
historien. Så var det.
Kan vi säga.
Bra. Ja. Spännande att lyssna på den.
Ja, det blir bra. Sommarlyssning.
Och nu har regnet spruckit upp här, så nu ska jag gå ut och njuta av sommaren. Tack för att ni lyssnar. Hörs vi nästa vecka.
Tusen tack. Tusen tack att ni lyssnar. Fortsätt sprid gospel.
Vi hörs.
Hej då.
Hej då.